En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, the good hallå, old hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och woof woof och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som vi hörde där i Örby. Och mig, Per Bjurman, i ett kallt New York City. Mm. Hur står det till, Jonte?
Det är bara bra, och det är kallt även här. Det är frost på fönstret och snö nästan i alla fall på marken. Så det är kallt även här. Ja,
ja men då ska vi ta och värma oss med det här avsnittet. Och det är lite speciellt, för idag har vi en gäst. Mm. Ingen mindre än Mike Seisberger från Toronto. Så nu ska ni få höra oss prata engelska. Och ja... Here we go.
Ja.
It's a great honor to welcome our exclusive guest today, the legendary Toronto journalist Mike Seisberger, dear friend and known around the world as only Seis. Welcome, man. So good to have you here.
Well, you know, it's great to be on with my Swedish brother. I think you might have me mistaken for somebody else with the legend part, but no, it's speaking of legends, you know, my brother, that you're so revered, and it's a mutual admiration society, but you're so revered both in North America and Sweden for your hockey knowledge and for your writing, and it is my pleasure to be on this on this podcast. Wow. And it's getting pretty thick already, isn't it?
Yes, thank you for all those lies. No,
science, and now, ladies and gentlemen, we will start telling the truth.
I know this is the truth.
No, Seis, you're a living monument in this business. But to our listeners who don't know, let us just a little background. You started out at Toronto Sun, right? The big tabloid in Toronto.
Yes, I was still in university at the time. We don't have to get into what century that was, I got a job. I was still in school as a proofreader in the sports department when newspapers had such things. And, you know, I started out doing whatever, minor hockey, high schools. When I finally got hired full time, I was doing horse racing and car racing. And just bided my time. I mean, I couldn't believe that somebody would actually pay me to write about sports. Obviously, hockey was something that I always wanted to do, that I grew up in. You know, and I'm using Matt Sundin's words now, not my own, but this is the center of the hockey universe, or I would argue that the alleged center of the hockey universe is... 5 hours to the east in Montreal, mm-hmm. but that's a debate for another day. But yeah. And just bided my time. I did football, I did baseball, Blue Jays, until I started, you know, hockey was the hardest thing to get into because, you know, the guys that were covering it, and one of the guys that was covering it and went on to be my boss is Scott Morrison, who is in the Hockey Hall of Fame. So you had to wait your chance. And in, you know, the late 90s, I got my chance, and it's been a great ride ever since. You know, right now I'm doing this podcast from the press box at Scotiabank Arena. I'm looking at the big Toronto Maple Leafs logo. I'm looking at Matt Sundin's banner hanging around the rafters. And yeah. Even after all those years, I'm sitting here going, they actually pay me to do this?
Yes, yes. And nowadays you're at NHL.com, right?
Yes, I am. You know, obviously in Sweden there's still a few newspapers that are thriving, but in North America here, it's you know, other than places like New York, newspapers have given way to the internet. And back in 2017, I got a very generous offer from the NHL to become, you know, writer, insider, columnist, whatever you want to call it. Mm. And at the same time, the company that owned my paper was in the midst of series after series of layoffs. Mm-hmm. They don't travel anymore. You know, my colleagues, Lance Hornby and Terry Koshan, two of the best in the business, they don't even travel for Toronto Maple Leaf playoff games anymore. So the way I term it, I saw the iceberg heading towards the Titanic. Yeah. And I was fortunate enough that somebody provided me a lifeboat to get off, and very much enjoying my tenure at NHL.com.
Yes. And you do all kinds of stuff for NHL.com, but especially great features, often very heartwarming. You're an amazing storyteller, Sice. My friend, being in Toronto, growing up in Toronto, you've had a lot of Swedish connections, right? You grew up watching Borje to start with him, and then you got to know him, right?
Yeah, and it's interesting, my journey with Borje, in that, you know, when I was a kid growing up, and pretty young, not sure I was really, you know, really cheered for a team. It bounced around, but I cheered for players. Like Bobby Orr, when I was a little kid, he was the first player that wowed me. And then the great Montreal Canadian teams with like Guy Lafleur, like we would play road hockey with a tennis ball. I lived on a dead end street. We played road hockey almost every night. So I would either be Ken Dryden leading on my stick, the way that Ken Dryden used to, or Guy Lafleur if I played out, because back then I had hair, and boy, it was damn nice. Okay, it flowed. So I was like Guy Lafleur. My hair was flowing, and there's black and white photos, I think, of that, because it's so long ago that I had hair. But obviously you're in hockey, man, Toronto, and I, you know, I could remember when Borje and Inga Hammerstrom first came over, and I wasn't old enough to really realize what pioneers they were in that. But the thing I remembered about Borje more than anything else is that he was fearless. He would block shots. He would block shots with his face if he had to. And then when the whistle would go and he would skate to the bench, he looked like his shoulders were sagging. He skated slowly to the bench. It's like, he's got to be hurt. And then the next shift out he was, and there was Borje with the zip in his skating. And you know, he became such a fan favorite. And there were a couple of playoff series in the mid-70s with the Broad Street Bullies, the Philadelphia Flyers, and they took every cheap shot known to man at Borje and Inga, and especially Borje. And there was blood poured. And, you know, he always kept his composure. He was always out there. And, you know, just a remarkable, remarkable player and human being. And it's funny because it was after his career, we became close friends. And I'll give you a real quick story. So I believe it was in 2003, the Maple Leafs had their training camp in Sweden. And my photographer and I went there a couple days before the Leafs arrived. And we set something up with Borje. And it's a place that starts with a V, just outside of Vaxholm or something like that.
Yeah, Vaxholm.
Right on the water. on the water.
Yeah.
Yes.
It was beautiful. And it looks like Muskoka here, which is a beautiful area of lakes and stuff like that north of Toronto, except we don't have 450-year-old castles sitting on islands in our lakes. It was stunning. And here we meet Borje, and we wanted to talk. You know, my whole line of questioning was going to be, okay, let's talk about, you know, the Leafs practicing here, your legacy in Toronto and such things. And all Borje wanted to talk about was underwear. because naturally, he was the underwear magnate of Sweden, okay? And he sat there and he looked at me and he said, enough of this hockey stuff. Do you know I introduced boxer shorts to Sweden? We had a wonderful, wonderful visit. You know, he always made time to come see me. He always picked up the phone when we talked, you know, and I get kind of emotional, and you might hear it in my voice when I talk about this, but he came to Toronto a few weeks before he passed away. And I remember when he was there and he was sitting in his wheelchair, his family was almost there, and I walked by, and all of a sudden, Borya, who had not moved at all in his wheelchair, suddenly put out his fist and gave me a fist pump. I started crying then. I'm starting to cry now. I was thinking about it.
Yes. I was there, Mike. You remember we met right after that.
Yes.
It was very emotional.
That he would do that and remember. I mean, such a great, great man. And not just for hockey, but what he did for the world game. I know he wasn't, you know, technically the first European to play in the National Hockey League, but he opened doors. And all you need to know is that that night that Per is alluding to when I saw Borya there, Matt Sundin was on the ice with him, and Matt Sundin was shedding a tear. And Matt's, as we all know, keeps his emotions close to his vest. But that's what Borya Salming meant to Matt Sundin, and that's what Borya Salming meant to so many people, whether in Sweden or North America. Just a great, great man.
Yes. Well, you mentioned Matt's there. Him you covered for most of his years in Toronto,
yep.
Right? And you became close with him as well?
Yeah, I mean, Matt's, as I said, keeps his cards close to the vest. Anybody that doesn't believe that should just ask Per, because he's the one guy that Per can't just call up because he won't pick up the phone. And he's not, hey, listen, he picks up the phone once every six times I try him. Okay. So, Matt, you answered. That's great. And he did a few weeks ago, but I have all the respect for Matt. Matt's, you know, I wonder sometimes, guys, if you look at his career in Toronto, and they had some reasonable success. They went to the conference final twice, I believe 1999 and 2002, and they haven't been there since, so that tells you a lot. But
yeah.
You look at some of the wingers that he had, you know, and this is no disrespect. You know, he had Alex McGillney, but Alex was beyond his prime, had some hip issues. Then he had, you know, great Swedish guys like Jonas Höglund and Michael Renberg, who were good. Who were good players and even better people, but you wouldn't consider them superstars.
No.
And yet, Matt's never had these star wingers, okay? Like, you know, it wasn't like in crunch time where they could say to Peter Forsberg, okay, we need a goal. We're going to throw Joe Sakic on your wing, okay? Mm. The Leafs didn't have that. And yet, Matt's persevered. He always did it with class. And I will say the one thing. When the Leafs offered Matt's the captaincy, one of the first calls he made was to Borya Salming, who is one of his idols, and obviously so. And he said, Borya, what should I do? And Borya replied, you are playing in the capital of hockey. He said, you know, they offered me the C once, the Maple Leafs, and I turned it down. It was the biggest mistake of my career. You should take it. And so you've got this guy that's relatively private, Not playing in his home country. Almost every day, Matt would come out and talk to the media. We knew, like, you know, he was a little uncomfortable with it. It's not that he hated the media. He just wasn't comfortable doing it. But he did it because he understood what the Maple Leafs were, what the market was. And so to this day, you know, I would consider us friends. But that's what I remember the most about Matt's. I mean, would he have preferred to stay out of the limelight? Yeah, I don't think he was that type of guy. But he also understood the responsibility. To me, he was a true epitome of a leader. He didn't have to be a rah-rah guy. But seems to me that he also wore the C in that little tournament they had in 2006 that have been the biggest moment in Swedish hockey.
Yeah,
it's up there. Absolutely, yeah.
You know, and that says a lot because, I mean, there were guys like the Forsbergs and the Lidstroms on that team, and it was Sundin that wore the C.
Yeah,
true.
But Sais, you gotten to know a lot of Swedish players around the league, and I just wanted to ask you, when I say who's your favorite Swedes, who comes to mind?
except Per Bjurman.
Yeah. Oh, he ranks number one. Yeah, and in fact, that. Before we get into that, okay, I'll tell you how a quick story of how he really is my favorite Swede.
Yeah.
And he knows the story. So in 2015, the Chicago Blackhawks and Tampa Bay Lightning played in the Stanley Cup Final.
Yeah, I remember that all too well.
Per and I have a favorite watering hole. It's called the Sail. In downtown. Oh, it must be the favorites of the people running the audio here at Scotiabank Arena too. But
people in the podcast know it as the Tiki Boden.
Tiki.
Yeah.
That's it. That's all it, we call it, Tiki. Anyways, so it was the night after a game in Tampa, and everybody had early flights back to Chicago. Per and I did not. So after everybody left, there were three people. There were myself, there was Per, and there was our friend Juha from Finland. Per would know, we can fill you in on his last name.
Hitler.
Yes. And so Per goes, okay, I will get a bucket of beer for us. And remember, there's only three of us left. And Juha goes, no, I have an early flight. And so that's when I stepped in and I said, okay, let me get this straight. The Swede has offered to buy beers. And the Finn says, no, he has to go to bed. And I said, well, just like world hockey, Swedish won, Finland nothing. And then he begrudgingly starts going, okay, I will stay. And then at one point he looked over at me and said, Dom, use eyes. And that has become one of our favorite sayings between Per and I over the last decade. It's just looking over, Dom, use eyes. So, but you're asking me about my favorite Swede. I don't know. There's so many. I mean, I've gotten to know Victor Hedman really well. Such a salt of the earth guy. I'll tell you how good of a guy he is. That we have a friend that works at TSN and The Athletic, Chris Johnston, and his mother died early, 10 or 11 years ago now. And out of the blue, at her funeral, I believe Victor sent flowers. You know, we didn't even know that he knew that Chris's mother had passed. So whether it's Victor, I know Daniel Alfredson, Alfie really well. Matt's obviously, Nick Lidstrom. I always used to joke because when Nick Lidstrom talks, there's almost no Swedish accent. Okay. And yet when Matt's talks English now, he's still got the thick Swedish accent. And I said, Matt's, how is it that Nick Lidstrom came to North America way after you did? And yet he speaks with no accent and you still have a thick one. I said, I think that after you talk to us, you go back into the back of the dressing room and start citing Shakespeare in perfect English, okay? But, I mean, as somebody asked me once, the Sedin twins, I remember them in the 2011 final when they were getting battered and bruised by the Boston Bruins. And while a lot of their big-name teammates wouldn't come out to talk after games, those kids, no matter how battered and bruised they were, would come out and talk after every game. So I can't really say if I have a favorite. Willie Nylander has been good to me. Obviously, he marches to the beat of his own drum. But he's been really good to me. Rasmus Sandin of the Washington Capitals, great, great guy. So, somebody asked me once if there's a Swedish – have you ever met a Swedish player that you didn't like? And honestly – I never have. I never have.
Well, that's great to hear.
Yeah.
And when mentioning Nylander, as you said, you're sitting in the arena now, and it's a game tonight against the St. Louis Blues. And how would you describe the current atmosphere in Toronto? They've not been that good lately, right?
Well, do you want me to look out the window and see all the cars burning and people jumping off bridges? This is Toronto. I mean, Brad Treliving, the general manager, had a press conference this morning, because that's you know, in this town, what's wrong, what's going on, things of that nature. So there is a lot of panic. And I think the thing with the Maple Leafs right now, and let's face it, if you don't play right now for Colorado or Dallas, this is a screwed up league this year. Yeah. Teams run off to, you know, the Montreal Canadiens came out of the gates like on fire, and then they dropped like four in a row. I mean, Edmonton has two of the three best players on the planet, and they're hiccuping their way back and forth. You know, so Toronto has struggled, obviously, but at the same time, everybody's pretty much still in contention. I think that the big thing is there's been a couple of games where their effort has been questioned, and that is something that does not go well in this town. Obviously, Mitch Marner isn't here anymore, and you can't take 102 points out of the lineup and a guy that was, you know, a finalist a couple of years ago for the Selke. You can't take somebody like that out of the lineup and expect to replace him, but they should be better. And so... you know, Willie's put up big numbers. He's in the top 10 in scoring. Yes. He's also been yelled at a couple times by the coach for doing flybys in the defensive zone. And, you know, this is nothing new. That's Willie. I don't think it's a matter of that he doesn't care, because I do think he does care, but that's just Willie. Willie has a different vibe to him. You know, it goes a lot deeper than that. But yeah, there is a sense of panic in town, even though we haven't even played a quarter of the season. But that's the way it is here. You know,
yes.
Everybody's. I mean, Per, look at where you live in New York. I mean, what was it? The Rangers couldn't score a goal on home ice in what, five of their first seven games?
Yes.
Yeah.
Can you imagine what those people are paying for a rail seat against the glass at Madison Square Garden, and for five or seven games, they had absolutely zero to cheer for? That's not getting your money's worth.
No, it's not. But do you, the general manager had a press conference today. Was it reassuring? And what did he say about the coach? I already heard, you know, rumblings about him being on the hot seat.
But is he really on the hot seat? I mean, here's the thing that I don't understand. I mean, a year ago, okay, they went to Game 7 of a conference final. That is the closest they've gotten to a conference final since 2002.
Yes.
Okay, so your coach gets you that close, and then 19 games into the next season, without Marner, with Matthews being hurt, you're missing one of your two goalies, like, first, Stolarz played, and Joseph Woll had to take a leave of absence. Woll comes back, and now Stolarz is hurt. You know, they haven't got the goal. So is he on the hot seat? I mean, you know, Bradtree Living, you know, reassured people, like, you know, it's not the coach. And I don't think it's the coach either, but it's funny. I mean, you know, everybody, well, it's the coach's fault. Well, how many coaches is this group going to go through? Yeah. I mean, you went through Mike Babcock, and you went through Sheldon Keefe. Now you're going to go through another coach? At what point do you go, wait a minute, could it maybe be the players?
Yeah. So finally, Sais, just you mentioned it's been a crazy season. Who's your pick for winning this, and what do you think is going to happen in the 4 or 5 months we have ahead of us?
I think it's going to continue to be this crazy. I've never seen parity like this in the National Hockey League in my time covering it. Maybe the salary cap has something to do with that, but it's going to be interesting because the cap's going up, you know, in 2 years to $114 million. And everybody seems to be re-signing their good players. So are there going to be players to spend in free agency to spend their money on? I don't know, but... Look, Per, out east, in the east, I can honestly say I have no idea. I mean, some people like Carolina, I question if they're big enough and if their goaltending will hold up. I liked what I saw from New Jersey until Jack Hughes got hurt.
Again.
Out west, I picked Vegas at the beginning of the season, and I'm sticking with that. Although Colorado, man. the way they've come out of the chutes, they are really impressive. You know, I think that Gabriel Landeskog is finally starting to get his legs under him. I mean, last time he played, he was carrying the Stanley Cup, yelling at you, going, "Pear, happy birthday," in the bowels of Amalie Arena in Tampa on the night that they won the Cup. So, you know, but I mean, I think that, and you know, I really do think that if Nathan MacKinnon and Cale Makar, and we all know what great players they are, but if they played in a bigger market or they played in the East, we would be heralding them even more. So for me, it's Vegas. Wouldn't be surprised if it's Colorado, and the rest of them, just throw them in a blender and tell me in April who comes out of it.
Yes. Yeah. Well, Jonathan, do you have anything more for size?
Yeah, I have a hypothetical question going back to last year's playoffs.
Okay.
If Florida and Toronto had switched teams, like Barkov and Marchand and all those players had been in Toronto, and Maurice as the coach, do you think that they would have won? Like, if the Florida Panthers were wearing Toronto jerseys and playing there, would they still have won the Cup, or is the pressure
definitely
just too, you think so?
Yeah. Oh, I don't buy that pressure thing. I think, you know, that I think that's a bunch of crap. I think that, you know, after the series, I know. Kachuk and Sam Bennett and Marchand were talking about the pressure of Toronto. I think they were just chirping. Look at guys. I mean, is there any more pressure on the Toronto Maple Leafs than there is on the New York Yankees? Is there any more pressure on the Toronto Maple Leafs than there are on the Dallas Cowboys? Is there any more pressure on the Toronto Maple Leafs than playing for Real Madrid? Hmm. No. I think that's those are excuses. And I always remember what Doug Gilmore told me once, the Hall of Fame player who played for the Leafs. And you know, in 1993, they came to within a game seven of making the final. And then Wayne Gretzky and the Kings won game seven, in which Gretzky said was his best game ever. Sure. Yeah, thanks, Wayne. Your best game ever has to be game seven in Toronto, right? But Dougie once said, you know what, if you succeed in Toronto, they see you're working your butt off, you'll never have to buy another meal in your entire life in this town. And I agree. And I just, pressure is what you make it. And I'll use a quick example. Game five in Edmonton last year was as rabid a crowd as I've ever seen. Now, they had been to the final before, but if you recall the year before, they were down 3-0. So every game they were trying to chase. This time around, last June, they come to Edmonton. The series is tied 2-2. The town is going crazy. There were goosebumps in the during the national anthem. It was nuts. You've got two of the greatest players, top 100 players in all time, in Draisaitl and McDavid. I won't say he's the greatest player ever, but Connor McDavid, to me, is the most skilled, talented player, God-gifted, talented player I have ever seen play. Hmm. And you know who took over that game? Brad Marchand. Brad Marchand had two, if you watch, had two highlight reel goals in that environment with everything on the line and was laughing on the bench. And he said afterwards, you got to want the pressure. That's what you play for. And there's no more pressure. Listen, there's no more pressure playing for the Toronto Maple Leafs than there was in 2010 representing this country at the Olympics playing in Canada, okay? Because there is no bigger thing in Canada than wearing that Maple Leaf, the red one, not the blue one, to represent this country. It goes back to when I was a school kid to watch the Summit Series in 72 against the Soviet Union, where my parents got off work and they stopped school so we could watch the final game of that Summit Series. And you know what? It went to overtime, as we all know, in 2010. And Sidney Crosby, as he always does, came through. Now, did Sidney Crosby shy away from that pressure? No, he embraced it, like the way Marchand did last year. So anybody that thinks that playing here is too much pressure, then they shouldn't play here, because it's the people that embrace it that would love it. And one last thing on that, The Leafs tried very, very hard to get Brad Marchand in the off season, because of the intangibles that he brings. And if Bill Zito in Florida hadn't offered him a deal that I think it pays him till age 87, I'm not sure about that, but there's a good chance he would have been here and the culture would have changed. So yeah, it's a different beast. Playing in the Canadian market, playing in Toronto, heck, playing in Montreal, you get criticized in two languages, okay? But yeah. But I think it's up to management to find guys that embrace it, and that's why I just think that whole narrative of, oh, it's too much pressure to play in Toronto is a bunch of crap. I mean, I still think a quarter of the league comes from Toronto, so... You know what? They wouldn't want to let their families down. So, I mean, it may not be a popular take, but it's my take, and that's the way I feel.
One last question. Since you're mentioning the Olympics, do you think Sweden have a chance to beat you guys in Milan?
Listen, it's a one-off. Anything can happen. You face somebody in that spot. Anything can happen. And when you look at a team that's going to have Erik Karlsson and Hedman and up front, Forsberg and Nylander and guys, one of the great young players in this league, one of my favorite young players in Leo Karlsson.
Yeah.
If Canada were to play Sweden, do I think Canada would be favored? Yes. If anybody paints that game as being a David versus Goliath, I'm not buying it, because the Swedes have a very strong, strong team. And I think this is going to be one of the most competitive tournaments, Olympic tournaments that we've ever seen. And I don't mean just, Vancouver was competitive because it went to overtime. I mean, yes, it was. But I mean, there are even teams like, the Swiss, that could win on any given day. But I do think that, when you're talking about it, if many people think that Canada and the U.S. are the co-favorites, I'm not putting Sweden too far behind them. And I know Per will like to hear this, but I do think that the Swedes should be favored more than the Finns.
Yes, that's what we want to hear.
That's what we want to hear.
I knew you would.
Well, Sais, it's been great having you on as a guest. This was tremendous. Thank you so much for taking the time to do this.
Listen, it's my pleasure, and you know what? I mean, as great as a journalist as you are, you're even a better friend, my brother, and it was my pleasure to be able to do this with you. So take care, and I hope I see you soon down the road.
Yeah, I hope we'll meet up at the Tiki Bar once again.
Tiki!
Maybe I'll be there as well. I like the Tiki Bar.
There you go. Let's go. Call Juha.
Yeah, oh,
yes,
exactly.
Yes. Well, thank you so much, Sais.
Yeah, thank you.
Thank you, guys.
Ja, det där var ju supertrevligt, eller hur Jonte, att få prata med den legend.
Ja, verkligen. Det var det. Jag har ju stött på honom några gånger också när vi har varit på våra roadtrips. För han är ju en NHL-ikon han med, även om han inte riktigt vill erkänna det. Så han dyker upp på många NHL-arenor runt om.
Ja, vi var väl i Pittsburgh en gång, var det inte så?
Ja, vi har käkat wings med han i Buffalo också, vet jag.
Just det. Just det, ja.
Jag tror nog att jag var med på ett hörn där 2015, Stanley Cup-finalen i Tiki Baren också, vet
du. Ja, det var just det. Du kom ju över då också. Du har sett dem förlora några finaler.
Jag har ju det. Inget bra record än.
Du håller dig borta när de vinner och kommer när de förlorar.
Ja, går de till final igen, då stannar jag kvar i Örby.
Ja. Ja, men det där var ju supertrevligt. Men vi ska göra lite vanligt avsnitt också. Det har ju hänt en del saker som vi tänkte vi skulle kommentera.
Ja, precis.
Och vad har du först på menyn? Ja, köksmästare Ekeliv?
Ja, först på menyn kanske man får nämna då att det har ju varit lite matcher på den här sidan Atlanten också.
Senaste
veckan här, eller i helgen som gick då, så var ju Nashville och Pittsburgh här i Globen. Och då var det jag som var på plats för en gångs skull och inte Per Bjurman.
Ja, Jo, du skrev utmärkta analyser därifrån. Det såg vi allt.
Ja, satt i alla fall på pressläktaren där andra matchen. Första matchen så hade jag fått biljetter av svärfarsen faktiskt, som är här, var här i helgen för att fira sin 30-åriga dotter, det vill säga min kone.
Ja.
Och det visade sig att de biljetterna, det visste inte han. Han köpte bara biljetter på slump. Och då hamnade jag bredvid Carl Hagelin, framför Jill Jonsson, bakom Jari Kurri och Kenta Nilsson.
Ja.
Så det var lite annorlunda.
Du visste ju NHL att du skulle komma, så de tar hand om sina VIPs.
Ja, jag väljer att se det så.
Ja.
Placera oss där. Ja.
Ja, men hur var upplevelsen då? Pittsburgh, Nashville.
Ja, det är väl lite som det är matcher i Europa så här. Det är lite jippo såklart.
Mer det är roligare att se NHL-matcher här.
Det tycker jag faktiskt, det måste jag ju definitivt säga. Men det är klart det var drag och det var ju fullsatt och det var ju, åtminstone den första matchen var ju även spännande. Och inte minst Filip Forsberg fick jubla det rejält då. Ja. När han kvitterade sent. Snyggt mål också. Och sen min gamla vän då, Steven Stamkos, satte kniven i pingvinen.
Ja, just
och fick
det.
Avgöra. Så att det var en dramatisk match på det viset. Den andra matchen, då kände vi igen Nashville lite från den här säsongen att det inte riktigt går deras väg. Medan Pittsburgh spelade musklerna. Avgjorde den matchen redan i första perioden liksom.
Ja.
Faktum, vi ska prata lite Colorado hade vi tänkt här också, som ju är rena rama segermaskinen som Seisberger hyllar här också. Men näst flest segrar vid ordinarie tid hittills den här säsongen. Ja, det är Pittsburgh Penguins. Och de tog en 4-0-seger där på söndag.
Ja. Ja, jag tycker det är kul med Pittsburgh. Jag hoppas de håller i det här. För det är ju en stad också som verkligen bryr sig om sitt lag.
Ja.
Så det får gärna hålla i sig. Ja. Men ja, men det var ju ganska sen fredag kväll. Det bör ju ha varit ganska bra tryck på läktarna tycker jag ändå. Då hade de ju ändå fått dricka några dyra
öl. Det märktes att det fanns enheter i kropparna då på ett gäng supportrar. Ja. Så att nationalsången där var ju lite mäktigt faktiskt när hela globen stämde i Du gamla, du fria.
Ja.
Och jag vill leva, jag vill dö i Norden på slutet där. Det var ruskigt tryck. Det var betydligt mer avslaget på söndagen när en tidig match, vet du. Du vet ju hur det
är. Ja, matinéer är som de är. Det fick ni veta det också.
Ja.
Ja, men du, vi har ju lite news också vad gäller kontrakt och så. Nu är även Adrian Kempe off the block. Han har som så många andra skrivit på en väldigt fin kontraktsförlängning med LA Kings.
Ja, precis. Det blev 10,625 miljoner dollar per säsong för ett 8-årskontrakt.
Ja, det är ju väldigt bra. Alltså, han behöver inte klippa kuponger, Adrian.
Nej, och så som kontraktet är skrivet också med hälften av avtalet då i signingbonusar istället för ren lön. Så att nu är 1 juli 2026 när det här kontraktet börjar gälla. Den dagen får han alltså en klumpsumma på 11 miljoner dollar, alltså över 100 miljoner kronor på ett bräde.
Mm. Bara. Mm. Nice.
Ja, precis. Så första åren här så kommer det vara likadant att han får stora signingbonusar från start. Det är så spelarna gärna vill ha det. Och vi har sett det i andra stora stjärnskontrakt. Men det var det Adrian Kempe till slut lyckades förhandla in här också. Han blev alltså inte bäst betalda svensk som vi spekulerar lite grann i. Det blev inte över 11,6 miljoner dollar som Elias Pettersson har.
Mm.
Faktum är att Erik Karlsson, William Nylander och Rasmus Dahlin fortfarande är före Adrian Kempe i löneliga. Men ja, 10,6. Det får han vara nöjd med, Adrian.
Ja, och det är ju så som Sajs nämnde här. Lönetaket går ju bara uppåt och uppåt och kommer att vara, vad sa han, 117 miljoner eller något sånt.
Ja, 114 är det väl spekulerat om bara 2 år.
Mm. Ja, så och fortsätter Adrian, han har ju gjort sig förtjänt av det här. Och fortsätter han på samma sätt, då kommer det också betraktas som ett ganska, ja, okej, liksom nästan billigt kontrakt.
Ja, precis, om man tänker att lönetaket är 20-25 miljoner högre om bara 2 år. Liksom, och kommer fortsätta förmodligen öka. Sen om man ska liksom vara kritisk då, så är det ju att han fyller faktiskt 30 år i september nästa år, när här, alltså innan nästa säsong börjar gälla, så man betalar för åren 30-38. Mm. Och kommer han vara en 10,6 miljoner spelare när han är 36-37? Men jag menar, samtidigt kan man se det så att liksom, vad skulle LA Kings göra om de vill fortsätta vara relevanta? För att det är som vi säger också, det finns ju knappt några spelare på marknaden att plocka in då liksom. Adrian Kempe var ju typ det hetaste namnet kvar på marknaden.
Kopitar är 38 och det har inte varit något problem för dem.
Nej, det har du ju rätt i. Och samtidigt så vill jag slänga in också att LA Kings har, det har i alla fall spekulerats och ryktats om att de har försökt lite på stora stjärnor sista året här med Rantanen. De hörde sig för ganska ordentligt om Mitch Marner har spekulerats, om Nikolaj Ehlers i sommar sådär. Men ingen har velat komma till LA Kings. De har ju trots allt inte vunnit en slutspelserie sedan de vann kuppen 2014. Och det är högsta skatten i USA och så vidare. Så vad skulle LA Kings ha ersatt Adrian Kempe med i så fall? Nej, det var tveklöst så att de behövde betala. Jag tror till och med att Adrian Kempe hade kunnat sträcka sig ännu lite längre. Men jag menar, 10,6 miljoner dollar i 8 år. Det duger.
Yes, det gör det. En annan mindre munter nyhet var ju här på andra sidan Hudson River. Jack Hughes. Vi har hela säsongen, ända sedan vi gjorde preview, har vi pratat om att det kommer att gå bra för Devils så länge Jack Hughes är med. Och nu är han skadad igen, borta 8 veckor. Och den här gången var det en freak accident på en restaurang.
Ja, det var så en lagmiddag, en rookie-middag som jag förstår det. Ja. De vill inte säga vad som hänt exakt, men att det kunde ha hänt vem som helst. Och ja, ett finger som skadades så allvarligt att han har blivit tvungen att opereras och alltså är borta, som du säger, resten av året och en bit in i januari. Till och med kanske OS lite i fara, vem vet?
Ja, när jag först hörde det lät ju som att han hade slant med köttkniven på köttrestaurang som en annan ekeliv. Liksom. Det låter som att du skulle göra.
Ja, det är, vet jag. Jag har lite för mycket skärsår på fingrarna efter att ha varit i köket. Jag kommer ihåg att Viktor Rask, han skulle väl skära sötpotatispommes, tror jag, och skada sig.
Ja, allvarligt. Men som jag har förstått det nu så är det att han har ramlat på den här restaurangen och skurit sig på något glas som jag har gått sönder.
Oj. Ja.
De får linda in Jack Hughes i sån här bubbelplast och sätta honom på rummet så att han inte knyllar sig. För det är ju ett otroligt bakslag.
Ja, precis. Det har alltså varit axeln 2 år i rad. Mer än så tidigare säsongen ett antal axeloperationer. Nu när han äntligen är hel och de har fått den här starten, toppar alltså östra konferensen hittills. Så kommer den här grejen på en lagmiddag dessutom. Ja, vi får se. Det blir spännande att följa New Jersey nu, liksom hur de påverkas av att han är borta. Vann första matchen mot Washington direkt här i lördags utan Jack Hughes, men när han försvann då i början av mars förra säsongen och var borta resten av säsongen, efter det så var de ett riktigt bottenlag alltså i NHL om tabellen hade startat då. 4:e minst antal mål. Och sen hade de inte så mycket att sätta emot i slutspelet heller. Så.
Nej.
Ja, vi får se om jag menar, det är ju många andra i laget som har formtoppar nu i alla fall. Om de liksom klarar att bära det här vidare utan ljus. Eller om han är så pass viktig som han visade sig vara förra året.
Ja, det fick inte hända. Det hände ändå. Jaha, vad har vi mer då? Vi nämnde ju Colorado där. Just nu har ju de, vad ska man kalla det? De har en aura som ingen annan har.
Alltså, precis, det är ju, vi pratar ju om hur jämnt det är och the parity och liksom den här tabellen verkligen har, liksom man kan vara utanför slutspel och ena dagen och sen leda divisionen nästa dag för att det är så jämnt i tabellen. Men det stora undantaget är ju faktiskt Colorado Avalanche som redan är över 30 poäng, har 4 poäng ner till något annat lag, eller mer än så till och med, i tabellen just nu. Och
är det 4 poäng ner till New Jersey i sammanlagda tabellen?
Ja.
Och till Carolina och till Dallas. De är alla på 27, Colorado är på 31.
Ja, och de har gjort flest mål.
Ja.
De har väl till och med släppt in minst mål, ser jag nu också.
Ja.
Och när jag kollar de underliggande siffrorna så är de ju lika dominanta där. Både offensivt och defensivt. Och de har så spelat 19 matcher och tagit poäng i 18.
Ja, det är otroligt. Och nu har de 6 raka segrar. Och nästan värst av allt är att när jag pratade med Landeskog här förra veckan om hur bra de har startat så var han ändå så här, inte så high liksom. Jo, vi har fått en lyckad start, men vi har bara undantagsvis spelat vår bästa hockey. Så, oj då.
Ja, det är märkligt alltså.
Då satt han i bilen på väg hem från arenan med pappa Tony bredvid från Örby.
Örbysonen.
Ja.
Ja. Ja, det är stort. Nej, men det är ju faktiskt otroligt vad de har kört på här från start. Och skillnaden mot i fjol, nu känns det som att retroaktivt i alla fall, att de förändringar de gjorde, vi har ju pratat om målvaktssidan och allt det, men det som hände vid deadline också har fått effekt nu. Alltså.
Ja.
Och att dessutom att de har varit rätt skadefria, men Landeskog är tillbaka på en sån grej, men också att alltså vi ska prata, jag tänkte komma in lite på Vancouver där Elias Pettersson får dra ett enormt stort lass nu med alla skador de har. De har 8 spelare som har lirat samtliga matcher hittills här under hösten, medan Colorado har 14.
Oh.
De har varit rätt förskonade för en gångs skull från skador och liksom kunnat sätta kedjorna, hierarkin och sådär. Och det, vi pratar om kontinuiteten, hur mycket forwards de använt de senaste åren sedan de vann Stanley Cup. Nu känns det som det äntligen har satt sig där i Colorado. Match efter match efter match liksom.
Ja. Ja, och det känns också som att de två stora stjärnorna, Nathan MacKinnon och Cale Makar, som vi pratade om med Sison, att de är extremt inspirerade. Jag tycker tidvis det känns som att de spelar sin bästa hockey någonsin.
Ja.
Och det säger inte lite.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Cale Makar som har Conn Smythe och Nathan MacKinnon som har Hart och så vidare. Men nu är de på en otrolig nivå. Alltså, säga vad man vill om plus minus statistiken, men Nathan MacKinnon ligger på plus 19 efter 19 matcher.
Ja.
Och kollar man på hur många mål han varit inne på 5 mot 5 så är det 26 hittills på 19 matcher. Och för att sätta det lite i perspektiv, så en sån som Sam Reinhart i Florida varit inne på 8 mål på lika många matcher. Nikita Kucherov på 10. Ja. Mika Zibanejad på 7. Men Nathan MacKinnon på 26.
Ja.
Bara 5 mot 5.
Nej, det är fantastiskt. Mm. Och jag ångrar inte att jag utsåg dem till, nu är det fortfarande november, så man ska komma ihåg det att även det här, november är tidigt, även om du liksom är inne i serielunken nu.
Ja.
Så när man ser tillbaka på november i mars, då är det så här, ja, det var ju då, då hade vi inte riktigt börjat.
Nej.
Men jag tror ju fortfarande, jag står fast vid att Colorado är hetaste contender.
Ja, jag har svårt att säga emot det just nu, även om jag har väl Vegas i final från den sidan. Men just nu ser ju Colorado ut som verkligen laget att slå, i hela NHL till och med.
Ja, ja, så är det. Ja, ja, grattis Avalanche-fans. Det finns det ganska gott om sin Foppas tid.
Ja, det gör det.
Mm.
Ja, men och sen till, då kan vi komma in då direkt på Vancouver och Elias Pettersson som jag tänkte faktiskt hylla lite grann nu. I oktober var inte liksom någon, den där tydliga förbättringen man hoppades på för både Vancouvers, hans egen del och Sveriges skull inför OS liksom.
Ja.
Men här nu sista tiden måste jag säga, trots alla skador som Vancouver har just nu, så spelar, alltså han tar ett enormt ansvar just nu, Elias Pettersson. Och faktum är att på de senaste 4 matcherna så har han gjort 2 poäng i samtliga.
Ja, ja, det är mycket lovande.
Ja, och bara en sån här sak. Alltså, det kanske man inte tror om Elias Pettersson, den bilden han har. Det är lite orättvist kanske. För att, jag pratade förra veckan om att jag pratade lite om Mischkov och hans tunga start på säsongen i Philadelphia. Och kritiken från kapten Sean Couturier att om du inte gör mål och du inte gör poäng, då måste du liksom hjälpa laget på annat sätt. Du kan inte åka runt och sura över det bara, utan då får du blocka skott eller någonting, eller tacklas, eller backchecka stenhårt liksom. Och apropå Elias Pettersson då, så är det faktiskt så att han är överlägsen ledare i hela NHL bland forwards när det kommer till att blocka skott.
Ja, men där har han ju gjort stora framsteg, absolut.
Ja, han har alltså 45 blockade skott hittills och den som är tvåa har 31 bland forwards. Han har fler blockade skott än Marcus Pettersson i samma lag, vars roll är ju att blocka skott liksom, kan man tänka.
Ja.
Så, och skulle han hålla i det här snittet som han är just nu, då skulle han sätta rekord i NHL-historien för en forward i antal blockerade skott.
Det är otroligt.
Ja.
Ja, så att han har svarat bra på den här kritiken om att han inte ska vara med i OS och så. Han argumenterar för sig själv.
Ja, och det känns som att de här skadorna på något sätt har det gjort att han har liksom känt sig ännu mer tvingad att liksom ta stora ansvaret. Han spelar så här 23-24 minuter per match ibland nu sista veckan.
Ja.
Han tar ett enormt ansvar för att försöka lyfta Vancouver och dra dem mot en slutspelsplats.
Ja. Mm. Ja, och som du säger, de har problem med skador där. De har många är det som är borta. Det är ju Hytil, han är borta länge. Och läcker i Mäki. Hughes har varit skadad. Och Höglander är skadad.
Thatcher Demko är skadad nu igen. Ja.
Ja. Ja, tråkigt.
Ja. Ja, men tur då att Elias Pettersson i alla fall spelar sin bästa hockey på länge.
Ja, ja, det får man väl säga.
Mm.
Även om det inte är som för att täcka skott, han får sitt lön.
Nej, det är det ju inte. Det är för att göra mål och poäng. Men det har i alla fall gjort igen nu, sista tiden.
Ja.
En som får betalt, ganska bra betalt faktiskt, för att inte släppa in mål. Just blockera skott. Det är ju målvakten Jesper Wallstedt.
Ja.
Som ju gör det med den äran här på slutet. 2 raka nollor har han hållit. Det var 36 skott räddade mot Calgary förra veckan. Och så helg var det, va? Mot det näst mest potenta laget efter Colorado Avalanche den här säsongen, Anaheim Ducks. De fick inte hålla på Jesper Wallstedt heller, utan 28 skott som räddades av Wallstedt.
Ja, väldigt bra. Han har ju länge, vad jag har hört länge, att han är den största målvaktsråa talangen sen Henke liksom. Förra året när han fick chans gick det inte så bra. Men nu har han ju verkligen visat varför folk säger så.
Ja, alltså han är ju den enda svensken väl som har blivit draftad i första rundan av målakter alltså. Och det kontraktet som jag sa, att han får rätt bra betalt. Redan inför förra säsongen så fick han ju förlängt kontrakt som börjar gälla den här säsongen på över 2 miljoner dollar per säsong, när man inte ens har etablerat sig eller blivit ordinarie NHL. Redan då vill de säkra upp honom som ersättare till Marc-André Fleury när han la av då. Men det kanske de ångrar lite förra säsongen när det gick så trögt, för de få chanserna fick i NHL tog han inte tillvara på. I AHL var han ju 87%. Jag läste intervjuer med han då att hans självförtroende var så sargat att han sa att det kändes som att han inte ens har stått i mål förut, att det är nytt för honom i år, han har glömt bort hur man gör. Men han har ju kört hårt i sommar då för att liksom hitta tillbaks till grunderna och till sitt självförtroende och så vidare. Och det ser man ju nu alltså, för nu är det ju, nu har han ju bäst statistik av alla svenska målvakter. Det är visserligen, han har visserligen bara stått 6 matcher hittills den här säsongen, men han har bäst procent av alla svenska NHL-målvakter. Han är klart bäst i goals saved above expected och sådana här statistik som jag brukar kolla på. Så att fortsätter han så här, nu är det ju snack i Minnesota också om att han verkligen utmanar Filip Gustafsson och första spaden. Fortsätter han så här, det är trots att 1,5 månad kvar tills Sam Hallam ska utnämna OS-truppen. Tänk om Wallstedt är lite av ett wildcard där.
Ja,
kan man
ja det är lite sån här, vad heter det, small
sample size, ja, verkligen. Ja.
Men ja, han har ju varit järv förut, så vem vet, det kanske blir så.
Han har ju tagits ut i en VM-trupp av Hallam, under Hallams förbundskaptensperiod också. Ja, vi får se, men 6 matcher har i alla fall fått stå, och i samtliga 6 matcher har Minnesota tagit poäng. Ja. Så att, verkligen bra tendens nu för Wallstedt, att hans karriär är på väg någonstans nu.
Cool. Mm. Ja, men du, vi hade också tänkt, vi började ju med lite OS-grejer förra veckan med de övriga, the others. Och nu hade vi kommit fram till Tjeckien, men i och med att vi hade Size som gäst så blir det lite långt det här, så att vi kanske tar och återkommer till Tjeckien nästa vecka.
Ja, vi sparar det segmentet. Så har vi det som cliffhanger till nästa vecka. Då kommer det också vara så att vi är framme nästan i alla fall vid Thanksgiving.
Ja.
Det är ju torsdag nästa vecka och vi spelar förmodligen in på onsdagen. Men det är ju en klassiker i NHL-poddkalendern, Thanksgiving-tabellen-avsnittet. Då ska vi verkligen dissekera tabellen och komma fram till vilka vi...
Men det här kommer ju inte att gälla i år alltså.
Nej, det är ju så. Alltså, normalt
det är för jämnt.
Ja, det är för jämnt. Alltså, normalt sett så är 80% av tabellen satt i Thanksgiving. Ja. Men ska vi försöka sätta 80% av tabellen nästa vecka? Det blir svårt, men... Någon slags tabellgenomlysning ska vi nog försöka ge oss på i alla fall.
Ja, men då säger vi faktiskt adjö nu då. Eller hade du något mer innan vi...
Nej, men vi kan stoppa den.
Ja, vi har ju pratat länge med Size och så. Och ja. Det tror jag lyssnarna tyckte mycket om.
Ja, oväntat och kul inslag.
Ja, ja men då säger vi så.
Vi säger så. Du ska få säga woof woof, men innan dess så säger jag hej hej.
Woof woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.